Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Jag heter Ann Sandin Lindgren och är redaktör här på Tyresöradion. Jag håller på att leta fram gamla inspelningar och nu ska ni få höra på en inspelning från 2003. Just det året kom det ut en jättefin bok här i Tyresö. Boken hette Vi minns när Tyresö gård var Tyresö centrum. Det var elever och lärare i kyrkskolan som berättar om storgodset som förvandlades till ett modernt samhälle. Och redaktörer för den här boken var Bo och Anita Stjernström. Och boken finns att köpa på Tyresö kommun och kanske även på akademibokhandeln. Det här är första programmet av två där min far Åke Sandin intervjuar just författarna och några av dem som är med i den här boken. Så nu får ni lyssna på den intervjun från 2003.
Under en halvtimme som börjar nu på Tyresö radion, succékanalen 91,4, så är jag i Tyresö bygdegård. Kan det vara 500-300 dubbelsteg från Tyresö gamla kyrka. Och den här gården, den var en gång skola faktiskt. Och jag är tillsammans med 8 människor som kommer ut med en bok i slutet av november. Vi minns när Tyresö gård var Tyresö centrum. Jag tror att det är Erik Magnusson, Lennart Thorin, Sten Appelberg, Anita och Bo Stjernström som vill inte ha några rötter här, Bo, eller?
Nej, inte långt tillbaka. Vi kom ju hit på 60-talet, i början på 60-talet när Bollmora kom till. Anita var ju dock lärare nere i...
Och men här i gamla Tyresö har ni inga rötter?
Nej.
Nej.
Men ni har varit väldigt aktiva när det gäller en boks tillkomst i år också. Sen har vi Ellen Ågren och Ingrid Englund. Och jag undrar, Bo Bjergård, det här är väl ditt gamla barndomshem, eller hur?
Jo, visst är det det. Det var ju där som jag tillbringade mina första 10 år.
Bodde du där nere där det är dans och glam nu ibland på kvällarna? Eller bodde du där på övervåningen dit man går och tar drinkar?
Nej, jag bodde ju jättechanktid för vi halva huset på nedre botten var ju lärarbostaden. Så vi hade ju lika stor yta i vår familj som man hade till skolanläggningen i övrigt i princip.
Och resten var skola alltså?
Resten var skola, ja. Det var vår bostad och resten skola.
Och ungefär hälften av varje. I den här boken, Vi minns när Tyresö gård var Tyresö centrum. Där förekommer det några sidor om legendariska lärare här i Tyresö kyrkskola, som det hette. Din pappa till exempel.
Ja, hur legendarisk han var. Eller,
jag påstår det.
Du påstår det, ja. Jo. Men det har ju funnits många lärare före honom.
Selma Lundell.
Selma Lundell var ju en kollega till honom som kom hit några år före min far som kom hit 1925. Och hon kom ifrån Västergötland, från Knallebygden om jag inte misstår mig, och hamnade här ute som sin första tjänst. Och hon har berättat för oss hur hon första kvällen hon kom hit sitter upp i sitt lilla tjänsterum en trappa upp här och gråter därför att hon kunde inte öppna en chiffonjén där matbestick och servis låg.
Var det där gammaldags rejäl chiffonjén?
Ja, lärarinnan som hade varit där hade flytt hals över huvudet och inte lämnat någon nyckel, utan hon kom att ersätta henne i februari tror jag det var. Och var alldeles ensam. Ja, hon hade en kontakt därför att hon hade som andra åkt ifrån Stockholm och gett ut då hon kom från Västergötland. Och på den tiden så åkte man med tåg till Solsidans järnvägsstation. Hennes mamma hade varnat henne när hon åkte hemifrån på morgonen att hon skulle vara väldigt försiktig när hon kom till Stockholm. Det ska väl alla flickor vara i alla tider, men det gällde i synnerhet nu. Och hon hade bland annat sagt att du ska akta dig för män förstås, och den andra saken hon skulle vara försiktig med, det var att ge sig ut på dålig is. Det kanske får samma konsekvenser, jag vet inte.
Oh. Men i alla fall, den här kyrkskolan är 300 meter från Kallfjärden.
Ja, och när hon kom till Solsidans järnvägsstation så stod en lång, mörk, snygg herre där och mötte henne med häst och släde. Och det första som han gjorde då var att se till att Selma kom i släden och så körde de över den bräckliga Erstavikens is ner till Tyresö. Så redan inom den första timmen...
Förlåt, där
så
var du från då?
Man åkte från Solsidans järnvägsstation
över Västerviken.
I Saltsjöbaden, ja. Och så hit över till Tyresö. Och när hon kom hit så tyckte hon att här fanns ju inget samhälle precis som det var nere i Västergötland. Men så småningom så såg hon kyrktornet och då förstod hon att det fanns någon bebyggelse här. Och så hamnade hon i det här lilla rummet.
Men varför satt hon och grät?
Hon
kände sig imponerad av den där långa ståtliga killen som hade skjutsat henne.
Jo, men hon hade ju bara ett perspektiv på någon timme på honom, så det tog lite tid.
Vem var han?
Han hette Ivar Lundell och var inspektor på gården här. Och hade fått i uppdrag att hämta henne. Och så,
artistnamn Späcke.
Späcke, alla svår Späcke. Han var en väldigt aktad person. Alla var lite mer eller mindre försiktiga med honom. Om jag uttrycker mig.
Även kantorsparken Bjärgård.
Ja, han hade ju en speciell situation. Det kan vi återkomma till. Yes. Men faktum är att när Selma kom hit och så var hon ledsen därför att hon kände sig väldigt utlämnad. Och så sa hon till mig vid någon gång och berättade om det här. Att den första tiden var ganska bedrövlig. Så hade hon lovat sin mor att inte beblanda sig med de här karlarna. Men Ivar, han gick väl här nere och smög runt knuten. För han bodde ju i huset ovanför inspektorsbostaden. Och så sa hon för säkerhets skull, men Bo, det dröjde väldigt länge, lång tid innan han fick ta över mig, så att säga. Som ville då framhålla för sin lille pojke att hon hade verkligen levt upp till sin mammas förväntningar på något sätt i alla fall.
Och Lundellare finns det fortfarande i Tyresö. Jag har intervjuat bara för några månader sedan Åsa Lundell, en Selma och Ivars sondotter, som fortfarande bor ganska nära här.
Ja visst, det gör hon visst.
Och Staffan Lundell, som är musikalisk kille.
Yngve Lundell var ju lärare här i Tyresö, sonen till inspektoren och Selma.
Svärdottern Ann-Marie Lundell bor ju kvar i Trollbäcken.
Alldeles riktigt.
Det här är kyrkskolans vänner. Nej, kyrkskolans gamla elever. Bo Stjernström, du som tillsammans med din Anita har hållit ordning på alla de här ystra 20- och 30-talisterna. Vad kallar ni er för?
Ja, vi kallade väl oss från början då kyrkskolans elever berättar, tror jag vi kallar oss. Och det började då som en studiecirkel för nästan 4 år sedan. Sen har vi då suttit här och med jämna mellanrum nästan en gång i månaden och samlat material, bytt ut erfarenheter, kunskaper och material.
Ni hördes på Tyresöradion för sådär 1,5 år sedan här för mig.
Det stämmer, och då hängde ju allt det här materialet i luften. Och då var vi precis i starten till att börja göra ihop det här till en bok. När vi fick erbjudande från kommunen då att göra en bok som kommunen kommer att ge ut.
Hoppsan, är det våra kulturpolitiker och vi skattebetalare här i Tyresö som har en del av äran för den här nya boken?
Ja, ekonomiskt så är det väl så att man försöker självfinansiera den här boken. Så att det har ingenting med skatten att göra.
Vad kommer det att kosta?
Vi vet väl inte riktigt än vad det blir, va? Men vi får nog vänta till kommunen har satt priset.
Okay.
Du får stilla dig några veckor.
Okej. Tyresö gård. Den enda som växte upp där, det var du, Ingrid Englund. Vad hette du på den tiden?
Jag hette Ingrid Blomberg.
Och vem var Blomberg då?
Blomberg, han var rättare här på Tyresö gård. Han kom hit nyutexaminerad från Berga lantbruksskola, alldeles färsk rättare. Och flyttade då in på slottet. Sena flyger bodde han de första åren.
Det var en ganska fin farbror hans i det ståndsmedvetna Tyresö för 50, 60, 70 år sedan när du växte upp. Rättarunge, du hade väl
rättarjäntan, jag har ingen känsla av att det var någon speciell status med mig. Jag smälte nog väldigt väl in bland alla statarungarna här ute. Jag var en av dem.
Vad har du skrivit om i den här boken då?
Jag har berättat om min uppväxt här, i synnerhet på gården här, där man sprang och lekte sig. Jag har ju inte berättat något särskilt om skolan, för det har ju så många andra gjort i regel. Men dagarna jag tillbringade var ju bland hästar och kor och alla ungarna här nere på gården. Hem från skolan och kanske äta och så sticka iväg ner till lagorn.
Men vänta, Tyresö, det är så väldigt många som bara har bott i Tyresö 10, 20, 30 år. Tyresö gård finns inte längre, va?
Nej, den upphörde 1945 eller någonting sånt där.
1951.
Ja. Auktionerades allting ut då?
Ja.
Och nu finns inte huset heller, va?
Naturligtvis så går. Det finns ju några byggnader kvar.
Som tillhörde gården?
Ja, det gamla stallet och en transformatorstation.
Ja.
Det är allt vad som finns kvar. Det brann ju ner det här 1972, tror jag, gården brann ner.
Ja.
Genom en oförsiktig bilmäck som fanns där nere.
Jaha.
Tyvärr.
Okej, okay. Men nu var det var en liten flicka här. På 30-talet var väl din flicktid, Ingrid Englund?
Ja, det var mellan 1935 till 1941 jag slutade skolan här. Sex ja. År ungefär har jag beskrivit i boken.
Men vad beskriver du för någonting? Lärde du dig mjölka kor?
Nej, jag har dragit en och spena har jag alldeles säkert gjort. Det var väl ingen större kor, men det behövdes ju inte. Det fanns ju maskinmjölkning.
Hur många kor fanns det då?
Jag tror ett 40-tal kor som var aktiva, så att säga. Sen fanns det ju då kvigor och kalvar.
Ja, vad roade ni er med i småflickor? Hade du många jämnåriga kamrater?
Ja, en hel drös.
Till exempel?
Både pojkar och flickor. Flickorna och pojkarna Danielsson och Sjöblom. Och... Ja. Och sen det var massor med ungar som jag inte kommer ihåg vad de heter. De kom och var här kanske kort tid bara.
Mm.
Anställda vid gården.
Mm. Minns du några original? Några gubbar och gummor?
Mm.
Som ni var rädda för eller som ni hade som driftkuckus eller något liknande? Ungar är ju jätteelaka i alla tider. Nej. Särskilt mot oss gubbar.
Jag kan nog inte minnas någon sån gubbe som man drev med eller var på något vis rädd för. Jo, det fanns en sån där gårdfar i Hamnare som gick omkring här.
Mm-hmm.
Och sålde. Han kom ju hem och dängde upp en stor väska på köksbordet där hemma och skulle sälja grejer. Dels så tyckte man det var oerhört spännande då. Strumpeband och gråa kalsonger och allt möjligt sånt där.
Och så var ni rädd för honom?
Nej, men han var väl lite avvikande, alltså, naturligtvis.
Jaha. Ja.
Och så fanns det en gubbe, vad hette han? Han gick omkring och drack röd sprit och sa att han renade spriten genom att hälla den genom en limpa.
Ja, men det är en gammal klassisk metod, Ingrid. Det kunde vi hela Sverige.
Ja, men jag kunde inte det som lit.
Nej.
Jag minns att jag såg honom nämligen sitta någon gång i någon buskage där hemma och hålla på med en sån där expedition. Och det tyckte jag ju var förskräckligt, naturligtvis.
När du kom i tonåren då, måste du åka in till stan för att ha något roligt då?
Jag började plugget i stan 1942.
Aha. Så du blev stadsjänta då?
Jag blev stadsjänta, ja. Jo, men jag bodde ju kvar här. Jag åkte till och från naturligtvis.
Ja. Aha. En annan som är skribent i den här boken, det är Ellen Ågren. Uppvuxen på den här lilla holmen alldeles nedanför Tyresö slott. Notholmen. Dit finns det ju en fin spång nu. En bro, Ellen. Men jag såg, det är väldigt många spännande bilder, gamla foton i den här boken. Vi minns när Tyresögård var Tyresö centrum. Där ser jag någonting som kallas för Notholmenfärjan. Vad är det för dumhet? Jag har aldrig hört talas om det. Vad var det?
Man måste frakta korna till skogen. Och innan den där vackra bron blev byggd så måste man frakta allting. Det var häst och kärra och fisk och allting som skulle säljas. Det måste ju över till fastlandet.
50 meter är det till, bara till fastlandet.
Ja,
också
det
då,
hjälps
då.
Inte.
Nej, jag förstår det.
Det var i alla fall nödvändigt. Och den där färjan, den skulle man ro. En stor och fyrkantig sak med förskräckliga åror. Som man knappast orkade lyfta. Och då, om man hade korna i till exempel, så fick man tjudra dem vid en bom som var på sidan om i färjan. För att de inte skulle spöka på något sätt och hoppa i sjön.
Mm. Du berättade i somras om dagens Notholmen. Och du minns du mycket därifrån, men det rörande, eller det fina var att du tyckte att Notholm var bra nu också. Du var inte så där gnällig som man blir när man besöker sina ändrade barndomstrakter.
Nej, det är för det första inte någon idé. Och sen är det väl roligt att det blir någonting utav en plats som är så trevlig och vacker. Mm. De har ju fått så mycket beröm nu över vandrarhemmet som är där och kaféet som de har öppnat. Det har varit välbesökt i sommar. Tyvärr på själva invigningsdagen så tog det och regnade duktigt, så det var inte så skojigt just det, va?
Du växte upp där hos morfar, va?
Ja.
Din mamma, hon födde dig när hon var väldigt ung, om jag minns rätt.
Ja, det var så. Det blev barn på 20-talet.
Också?
Ja, då
tänk
också.
Tänk att man höll på med sånt då också.
Ja, det är märkligt. Men ja, det är klart att jag har skrivit om det i boken också. Att det var ju kanske inte så roligt att vara mamma då när man var 15 år.
Din mamma var så ung alltså?
Ja.
Jaha.
Hon var ju nästan bara barn själv.
Men morfar ville ha en dotterson. Du passade ju inte.
Nej, han ville jag gärna ha. Han ville ha haft en pojke. För han sa ju det att han, när min mamma föddes, att och hade det varit en pojke så skulle jag ha lärt att skjuta med samma.
Just det. Jagade han mycket också? Jag trodde han var fiskare framförallt.
Ja, han var ju fiskare. Men de fick i alla fall smälla av något skott ibland. Julharen till exempel.
Kom inte rättaren eller Speckelundell farande då och tog dem i örat för tjuvskytte?
Nej, det var inte så. Jag vet inte vad som stod i kontraktet, det kan jag inte säga. Nej. Men att jag vet att det var inte bara min morfar som var ute och jagade, utan trädgårdsmästaren också. De kunde träffas ibland en söndag morgon när de stod på varsin kant med varsin bössa.
Vad heter din morfar och vad heter trädgårdsmästaren?
Ja, min morfar han hette Johan Karlsson och trädgårdsmästaren han hette Oskar Jansson.
Just det. Och du har sagt att Notholmen är det rätta namnet. En del kallar det för Fiskarholmen. Därför din morfar härskade där och var fiskare.
Ja visst, populärt kanske att det blev Fiskarholmen då och då. Men jag håller strängt på att det ska vara Notholmen.
Gick du i skola här i kyrkskolan alltså?
Jajamensan.
Och det var, du började i sådär kring 1930, va?
Ja, det stämmer.
Vem var lärarinna här då? Var det Selma?
Selma. Ja, Selma. Ja, hon var ju så mån om sina ungar och sådär. Hon var ju väldigt snäll. Hon hade ju lite västgötsk dialekt.
Alltså.
Och det var så redigt allting.
Redigt. I eran bok, vi minns när Tyresö gård var Tyresö centrum. Där finns det en bild av en hink, en mjölkhink. Var 17 har ni tagit med den hinken för? Är det rättardotra Ingrid Blomberg Englund som har bidragit med den bilden?
Jag har den i min ägo, ja.
Varför har du sparat den?
Därför att det är mycket nostalgi i den.
Vadå då?
Den här Markis Lagergren,
ja.
Han, vad ska jag säga, så här var det när man började att få kokt mjölk eller varm mjölk till att börja med i skolan här. Men så i slutet på 30-talet så skulle det vara choklad. Så min mamma fick i uppgift att koka choklad och bära chokladen i hink hemifrån skuggan där vi bodde borta på kyrkvägen och hit ner till skolan i den där hinken.
Mjölkchoklad?
Mjölkchoklad, ja.
Det var lunchen så att säga?
Det var lunchen, ja.
Det fanns ingen skolbespisning?
Nej, inte alls. Smörgåsar fick vi givetvis ha med oss själva. Men hon balanserade iväg med den där. Det var ju mest var ju vintertid naturligtvis, den här varma mjölkchokladen.
Ja.
Jag vill tänka sig att det var både halt och lite av varje på den där vägen. Men hon lär ha fixat det där.
Vad heter din mamma?
Rut Blomberg.
Ja. Har Bosse Stjernström någonting att tillägga om Elven Ågrens berättelse om Notholmen och fiskmorfar Fiskar Karlsson och det där?
Ja, det som är spännande i den här nya boken, det är ju det att Ellen har berättat om alla olika fiskemetoder man använde. Och hon har också ritat en karta över de bästa fiskeplatserna, vilket kanske kan vara intresse av dagens fritidsfiskare.
Hör ni det, alla fritidsfiskare? I den här boken så hittar ni just de platser där man kan få fisk. Är du säker, Ellen, på att det finns fisk där nu?
Nej, jag tror inte att det finns någon fisk där nu. För att det har jag hört genom fiskevårdsföreningen att de saknar faktiskt byten. Och jag vet inte om jag ska hålla med om att det var de bästa fiskeplatserna, men det var de lämpligaste platserna. Det är så att när man ska dra not så måste man ha ett bra ställe där man ska ta i land noten. Och botten ska vara rensad från gamla trän och grenar och annat elände som man kör fast i och så där. Och det höll de i ordning på alla sina varp, som de kallar det för.
Hade din morfar, fiskare Karlsson på Notholmen, mycket jobb med att rensa botten, menar du det?
Ja, det måste alltid hållas efter så att det inte ramlar ner några trän. Och det var ju alltid träd i kanten så där, och fick man in ett träd i noten så kunde det ju gå sönder allting.
Mm.
Och då blev det minsann ingen fisk kvar heller.
Du har skrivit också om din mormor som tydligen var Tyresö-kvinna och under sin barndom gick här i gamla kyrkskolan.
Ja.
Vad heter din mormor då?
Hon hette Annie Österlund från början. Och hon kom ju hit 1885 med sina föräldrar närmast ifrån Erstavik.
Aha.
Och så, ja, hon började väl skolan då, och 87 då. Och då var ju gubben Forsman, som hon kallade honom för alltid.
Lärare här?
Ja, han var lärare då. Och vad hennes fröken hette från början, det vågar jag inte säga, för då kommer jag inte ihåg.
Nej. Bo Stjernström, du har skrivit några sidor om det gamla tegelbruket.
Ja.
Som under när...
Jag har ju skrivit...
Blomstringstid var ganska produktivt, va?
Jag har ju skrivit det. Det egentligen är det en man som heter Helge Berg, som jag har intervjuat en gång i mitten på 80-talet. Han lever inte längre. Han var född 1898. Hans far var tegelbruksarbetare och Helge var också i unga år och arbetade på tegelbruket strax innan det lades ner. Och han har kunnat beskriva hela verksamheten och anläggningarnas namn, vilka människor som arbetade där och händelser som var vid tegelbruket. Och sen har vi plockat fram exakt var tegelbruket låg, för det är knappt någon som vet idag.
Du får gärna säga ungefär var det låg någonstans, för var 9 Tyresöbor av 10 har ingen aning om detta tegelbruk.
Ja, det är Klövbergsgrottorna, tror jag de flesta Tyresöbor har talat om och vet.
Stupar brant ner mot Kallfjärden.
Ja, så den här där branten stupar ner, där blir det sen ett lågland uppåt fjärden. Och där, på de lermarkerna, där låg tegelbruket. Och där tog man leran upp i backen upp mot Finnborg.
Man åker mot Brevik och tar av till höger efter de förfärliga backarna ner mot Nytorp, och sen kommer man så småningom till platsen för det gamla tegelbruket.
Ja, just det. Man kan säga att det låg ut efter det som heter Ugglevägen idag, som är en lite slingrande väg.
Vad sa Helge Berg om tegelbruksjobb för 70-80 år sedan?
Ja, det var tufft. Det var långa arbetstider, det var dåligt betalt och så vidare. Och hans far omkom i en olycka där, och det resulterade i att man omedelbart vräkte familjen ifrån det stora stenhuset som de bodde i då.
Hade arbetarna liten lägenhet i detta hus alltså.
Ja, just det. Deras familj bodde i övervåningen på det här stora stenhuset. Idag så har man byggt en enorm villa på den där platsen. Det är ett riktigt landmärke kan man säga. Aha. Om man nu går efter fjärden. I alla fall den kallades stenvillan på den tiden.
Helge Berg och hans syskon och morsan då, när de vräktes, var hamnade de någonstans?
Ja, de fick ju flytta ut till olika håll och Helge han började jobba i trädgården, sen kom han till Älgö. Och...
Trädgården var då här på slottet?
Ja, slottsträdgården, så han jobbade där då ett år och sen fortsatte han upp till Älgö. Som då var en del av Tyresö.
Ja.
Älgö och Gåse var ju då del av Tyresö. Ja. Där fanns ju då skolor, vandringsskola som ambulerade mellan Gåse och Visvas till exempel.
Ni har... En liten uppsats också om någon ung lärarinna som för 100 år sedan eller något sånt kommer till Gåsö eller vad det var.
Det stämmer. Hon har berättat hur det gick till när hon kom då dit och det var ju ingenting i ordning gjort. Hon kom till Gåsö först och sen visade det sig att det var ju inte säsong för Gåsö då för skolan utan hon skulle ju ner till Visvas och de satte henne i en båt. Körde ner till Visvas.
Men där, fanns var det lika
dåligt, där var det lika dåligt ordnat då. Men folk nere i Visvas i byn tog hand om henne och så vidare. Hon ordnade för barna. Blev av med råttorna och så vidare.
Minns du vad den pionjärlärarinnan hette?
Hon hette... Hulda Johansson. Var här och inspekterade vid kyrkan alldeles nyligen. Mm. Och då såg vi att man hade lagt upp en del gravstenar på sitt arbetsområde utanför kyrkan. Och då tyckte man att de där skulle man bara slänga de där stenarna. Ja. Vi såg att det var ju många stenar som var väldigt intressanta, hade historisk bakgrund. Och bland annat låg hennes gravsten där.
Jag tycker hemskt illa om att man... Att gravstenar försvinner. De ska alltid stå kvar. Det är historiska minnesmärken. Jag är en sån där konstig gubbe som alltid går och tittar på gravar när jag är utomlands till exempel. Faktum är, eller någon, att var det inte den där Bosse Stjernström som kallade så mycket om tegelbruket som var så tråkig så att han förhindrade att du och jag fick träffas hemma på Björkbacken och snacka om Tyresöbjörnar?
Ja, det kan jag säga, men det tycker jag att det var inte så tråkigt.
Nej, jag skojar.
Nej, det...
Han lovade att jag skulle få träffa dig idag.
Ja, han
så jag kommit över det.
Han har ju faktiskt varit bussig på den punkten.
Du sa att om du skulle snacka björnar så är det den här Tyresö-veteranen Erik Magnusson som borde vara med.
Ja, jag tyckte att han hade...
Var han någon slags björndressör i yngre dagar eller varför det?
Nej, det tror jag inte. Men jag tyckte han hade lite kunskaper om det där jippot som var.
Okej, jag ska göra en halvtimme till. Då ska du och Erik få berätta om den där björnen. Och jag får tacka Ingrid Englund, Bosse Stjernström, Bo Bjärgård och dig Ellen Ågren. Och sen fortsätter vi alltså... med en halvtimme till om den bok som just har kommit ut, Vi minns när Tyresö gård var Tyresö centrum.
Ja, det här var alltså en intervju från 2003 då min far Åke Sandin intervjuade några av dem som såg till att boken Vi minns när Tyresö gård var Tyresö centrum kom ut. Och det kommer också ett avsnitt 2 där han fortsätter att prata med några fler från det här gänget som såg till att boken finns. Och boken, den kan ni faktiskt köpa om ni vill. Den kostar 125 kronor och kan köpas på Tyresö kommun. Om ni går in på Tyresö kommuns hemsida och söker på boken Vi minns när Tyresö gård var Tyresö centrum så hittar ni den boken. Jag kommer också lägga ut en länk till den sidan. Jag tror också att det kan finnas möjlighet att den finns på Akademibokhandeln nere i Tyresö centrum. Och jag som har producerat den här arkivpärlan, det vill säga se till att den kan höras igen. Jag heter Ann Sandin Lindgren och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4.